Så många gånger när vi pratar med kandidater som då kanske är kvinnor som vi har upp för ett vd-jobb eller en försäljningsdirektörsroll och så vidare, då tycker jag att det är ganska ofta som vi säger, jag har inte allting med mig. Nej. Jag kan nämligen inte det där.
Nej.
Eller jag kan inte resa så där mycket. Eller vad det nu må vara. Och där tror jag att jag har alltid, jag är mer svepande.
Ja, men precis.
Att på det stora hela så kommer jag klara det här bra.
Mm.
Och jag tror att tittar man på hur många män resonerar när de ska ta en roll, då resonerar de på det sättet. Många bolag räknar på vad en satsning inom mångfald kostar. Räkna istället på vad det kostar bolaget att inte satsa.
Det är ju faktiskt ett extremt bra tips. Att räkna på vad det kostar att inte satsa på mångfald. Liv Gorosch är vd på WES som jobbar med att rekrytera kvinnor till ledande positioner och styrelser. Men vilka utmaningar kommer med det? Och vad krävs det av de som rekryterar? Jag kan lova dig att det kräver en hel del jobb och viljan att aldrig ge upp. De får såklart också se massor av de strukturer och normer som vi pratar om i den här podden ur ett annat perspektiv, vilket jag tycker är väldigt intressant. Allt det här pratar jag och Liv om i veckans avsnitt. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag fortsatt tacka min sponsor Excitec som gör det möjligt för mig att fortsätta producera Fannys förebilder. Tack vare dem kan jag fortsätta driva förändring. Så tusen tack Excitec. Men nu kära lyssnare, drar vi igång. Så luta dig tillbaka eller ta en härlig promenad. För här kommer en timme med Liv Gorosch. Säger hej och varmt välkommen till Liv Gorosch.
Tack så mycket.
Vi har suttit och pillat lite här med min nya utrustning som jag har köpt.
Ja, jag är så imponerad att du sköter allt det här själv.
Jag har ju en fantastisk lillebror som klipper podden. Men i övrigt så gör jag allt själv. Han rådgör också med mig vad jag ska köpa för utrustning. Ja. Så utan honom hade det nog inte varit lika bra ljudmässigt.
Nej.
Men jag har såna här puffskydd tror jag man säger. Som är stora och runda för er som lyssnar. Och Liv säger att hon har ganska litet ansikte. Så jag såg inte henne alls.
Nej, jag sitter här bakom.
Jag satt bara och stirrade rakt in i det här lilla puffskyddet.
Ja.
Men nu ser jag dig, så det är skönt. Varmt välkommen hit i Fannys förebilder.
Tack så mycket.
Du är vd på WES.
Ja, det stämmer.
Women Executive Search.
Ja. Numera kallar vi oss faktiskt för WES.
Ja, bara
som
WES.
Ett par år tillbaka.
Ja, ni säger, ni använder inte hela...
Nej, vi gjorde det i början när det var mer av ett statement vad vår USP var. Men nu är vi lite kaxiga och har dragit ner det till WES och tycker att mångfald står för så mycket mer faktiskt.
Ja, så ni har liksom breddat det, ert koncept eller?
Ja, men det kan man väl säga. I början så var det ju så tydligt att vi arbetade med att få in fler kvinnor i ledningar och i styrelser. Med åren tycker jag att begreppet har vidgats absolut.
Mm.
Det handlar ju om att i alla grupper få in en bra mix.
Yep.
Och det kan ju handla om ålder, kön, etnicitet och alla möjliga andra parametrar skulle jag säga.
Mm.
Så därav pratar vi mer mångfald.
Jag har blivit lite mer kaxiga och säger bara WES.
Ja.
Och antar att alla vet vilka ni är.
Ja.
Det är bra.
Ja.
Men du har ju inte alltid varit vd på WES. För det är ju startat av Anna Stenberg, eller hur?
Ja, det är precis. Anna, min före detta kollega. För hon är inte kvar hos oss längre.
Nej.
Men Anna satt på en HR-direktörstjänst på MTG.
Mm.
Det här är ju drygt... Ja, det är ju 10 år sedan nu.
Mm.
Och de var ju väldigt tidiga med att förstå att det här med diversity faktiskt genererade ett bättre resultat på sista raden.
Precis.
Så att i hennes roll så var en av de viktigaste puckarna faktiskt när hon klev in i rollen att se till att man skulle få en bra mångfald i både ledningsgrupper och i styrelser och så vidare.
Mm.
Och när hon var ute och upphandlade de här tjänsterna så märkte hon gång på gång att det blev inte någon mångfald på shortlist, utan det var oftast 3 killar som man hade identifierat från liknande bolag och så vidare. Så det var ganska inte så kreativa lösningar på tillsättningarna.
Nej.
Så att då bestämde hon sig för att starta det här. Men hon kom ju från köparsidan.
Precis.
Så att då lerade vi oss, och det gjorde vi i princip från start. Mm. Och jag kom ifrån konsultsidan och hade hantverket med mig.
Ja, men precis. Konsultrekryteringskonsulthantverket, så att säga.
Mm. Ja.
För vi måste ju prata lite mer om, jag tänker vi ska börja med liksom vem du är och din karriär, för att sen komma in på de utmaningarna som ni jobbar med.
Ja.
Idag som liksom är att tillsätta kvinnor på toppen.
Ja.
Men du måste presentera dig, för att du har ju en ganska intressant story, tänker jag, och din bakgrund.
Mm.
Så jag lämnar scenen till dig, så får,
ja,
du,
okay.
så får du berätta.
Ja. Nej, men man kan väl säga så här, efter gymnasiet så ville jag göra någonting kul och någonting spännande innan man satte igång med studier.
Mm.
Så att jag satte i alla fall igång med studier, men jag åkte till Tel Aviv och gick på universitetet där.
Mm.
Och man fick då plocka ihop de ämnen man tyckte var spännande. Och då var ett av mina huvudämnen där ett ämne som heter internationell terrorism.
Mm.
Och det som faktiskt var väldigt spännande och som jag fastnade mycket för, det var ju beteendena kring vilka är det som liksom blir terrorister och varför, vad finns det för parametrar runt det här. Så att egentligen så kan man säga att det var det beteendevetenskapliga kring det här som jag fastnade väldigt mycket för.
Mm.
Så när jag sen kom hem och skulle välja studier, då blev kriminologin det som jag tyckte fångade många av de parametrarna.
Det är jätteintressant. Ja.
För där har vi sociologi, lite juridik, lite psykologi och beteendevetenskap.
Mm.
Och i studierna så fokuserade jag också ganska mycket på det som heter profilering.
Mm.
Gärningsmannaprofilering. Och även där så handlar det mycket om dels att tratta från ett väldigt stort urval.
Mm.
Tratta från ett stort urval och landa i en person.
Ja.
Och tittar man på vad jag har gjort under väldigt många år i mitt yrke som headhunter, så gör jag precis samma sak.
Ja.
Så att det finns väldigt tydliga likheter mellan de här två angreppssätten. Och jag tror faktiskt att Wes har varit så lyckosam när det gäller procenttalen kring att vi har lyckats vända på det man brukar kalla 70-30.
Ja.
70% av de som presenteras när det gäller höga positioner är män och 30 kvinnor. Och vi har ju under de här åren lyckats vända på de siffrorna.
Mm.
Och det är för att vi har använt oss av en sån metodik. Vi går inte på de lägst hängande frukterna.
Nej.
Letar man en vd till ett IT-bolag så letar man inte på de andra IT-bolagen och plockar vdn bredvid. Nej. Då blir det många gånger en annan man. Utan precis. Man får arbeta på ett helt annat sätt. Man får kartlägga branscher, individer och så vidare för att liksom lyckas vara innovativ.
Och det har du lärt dig genom att liksom analysera gärningsmannaprofiler, eller?
Jag tog, man kan säga att precis det vi gör i vårt yrke idag, som headhunters, gör man som när man arbetar med profilering. Att man helt enkelt börjar väldigt mycket bredare och sen trattar ner. Och det har gjort, man till exempel tittar på tvillingindustrier och så vidare för att kunna identifiera kvinnor.
Det är ju superintressant. Och sen började du skriva för Leif G.W. Persson.
Ja, jag skrev min D-uppsats för Leif G.W. Så att
hur var det, undrar jag?
Det var kul, men det var också lite utmanande. För att han är en fantastisk föreläsare.
Mm.
Och det ser vi ju alla i tv. Han är fantastisk i tv, men han är lite blyg.
Han är blyg.
Han är blyg en till en. Och när man är 19, eller vad man nu, 18-19 år, och träffar en person som man ser upp till väldigt mycket som är blyg och kanske inte tittar riktigt på en, då kan man uppfatta det som att den personen inte är så intresserad av en.
Nej, men precis.
Så det var ganska tufft faktiskt. Ja. Men som föreläsare, vi hade ju honom på föreläsningen, var han helt fantastisk.
Vad skrev du om då? När du skrev det?
Ja, vet du, jag funderade på det själv häromdagen. Jag har faktiskt glömt bort vad ämnet var, vilket är himla pinsamt. Men ja. Nej, jag får passa på den.
Du får passa på, ja. Du kommer inte ihåg
det. Nej, jag kommer inte ens ihåg.
Men det är några år sedan.
Det är några år sedan. Ja. Men jag minns också att Leif GV sa när jag började på Efterlyst att han tyckte att det var förkastligt. För jag började arbeta på Efterlyst. Ja, ja, han tyckte liksom att det var inte det man skulle ägna sig åt när man var kriminolog.
Fast vad, han sitter väl alltid i TV?
Nu ja, ja. Men inte då.
Nej, inte då.
Nej, inte då.
Nej, inte då. Ja, för du hamnade på Efterlyst sen.
Ja,
på TV, liksom TV-programmet Efterlyst, för de som inte vet vad det är.
Ja.
På TV3 där de efterlyser personer.
Ja, och jag brukar berätta faktiskt hur jag själv fick mitt absolut första jobb.
Mm.
För det var väl inte på det sätt som folk tror att man skaffar jobb.
Nej.
På. Jag var på en konsert i Globen, Eros Ramazzotti. Och plötsligt så fick jag se Hasse Aro på håll. Och han var ju på den tiden en stor idol eftersom jag var nyexad kriminolog. Och jag tittade på det här Efterlyst och så vidare. Och tyckte att där skulle man ju vilja jobba.
Mm.
Så att jag tog tillfället i akt och sprang in lite hastigt och lustigt i en skivaffär.
Ja.
Stod och väntade där.
I Globen, köpcentrum.
Köpcentrum.
Ja.
Och när han precis passerade så sprang jag ut och sprang på honom i princip.
Ja.
Inte lätt.
Av misstag eller?
Ja.
Ja.
Och presenterade mig och berättade att jag var nyexad.
Mm.
Och att jag jättegärna skulle vilja arbeta hos dem.
Mm.
Och då fick jag faktiskt hans kort.
Ja.
Och veckan efter fick jag komma på intervju hos deras redaktör.
Mm.
Och sen fick jag jobb där. Mm. Så att jag brukar säga att man ska göra det som krävs för att göra det man vill. Och man ska inte vara så konventionell alltid.
Nej.
Utan är man nyfiken på något så ring upp det företaget. Och berätta vem man är och vad man kan och så vidare.
Mm, vad man kan tillföra.
Ja, så ibland funkar det. Och det gjorde det här.
Vad gör man som kriminolog på Efterlyst?
Jag kom in där och man kan säga att jag hjälpte till dels med att vara länken mellan polisen och redaktionen och hämta de här casen.
Mm.
Men sen så var man helt enkelt ansvarig för att skriva såna här rekonstruktioner.
Ja,
helt enkelt.
Okay, ja.
Och där fick man ju också vara noggrann med att man var helt sanningsenlig. Man fick inte liksom göra det mer spännande och så vidare. Utan det skulle ju följa precis hur det här brottet hade begåtts då.
Ja, men precis.
Så där var jag, ja, man kallar det ju säsonger. Jag var där i en eller två säsonger. Och, men ganska snabbt så upptäckte jag att det var ganska svårt att växa.
Mm.
Och dessutom så på den tiden så var man ju frilans, så att man fick aldrig någon fast anställning och det var ganska dåliga löner.
Mm.
Så att jag bestämde mig nog ganska fort att jag ville vidare.
Mm. Det är ändå intressant att gå från kriminolog till att nu vara vd för ett rekryteringsbolag. Alltså så här, för man kallar ju USA man rekryteringsbolag.
Absolut. Även
har, ja, bra.
Absolut.
Sånt jag sitter och säger fel.
Nej,
men det känns ändå som en väldigt så här, intressant resa. Alltså hur blev det sen rekrytering från att vara kriminolog på Efterlyst?
Ja,
alltså det är ju...
Nej, men det var så här att jag gick vidare sen ifrån Efterlyst faktiskt. Jag bytte produktionsbolag och började på ett bolag som heter Meter Film och TV.
Mm.
Och där jobbade jag med något väldigt märkligt. Det var en produktion som heter Blåsningen, där man ju blåser kändisar. Och där ska man alltså få kändisarnas anhöriga att hjälpa till att blåsa en kändis. Så
okay.
Det handlade väldigt mycket om att ringa och be om förtroende och få folk att hjälpa dig att göra någonting.
Mm.
Dessutom ganska läskigt att liksom lura någon i TV.
Ja.
Så att det kallade...
Eller kul.
Ja, det är kul. Ja, men det var... Man kallade det för att man hittade mullvadar.
Okej, okay, ja, precis. Gud, jag tror att jag kommer ihåg det här programmet.
Ja.
Men det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan.
Ja.
Men det var ju också ett sätt att ringa, kartlägga vem, om vi skulle blåsa Lill-Babs.
Ja.
Det här är ju före internet.
Ja, precis.
Så att det här är liksom verkligen kartläggning på, antingen kallar man det hög nivå eller låg nivå.
Mm.
Kartlägga fram en individs släktingar eller vänner, sen kontakta dem och få dem att liksom hjälpa en helt enkelt.
Mm.
Så att jag tycker att även den delen var en tydlig pusselbit i resten av resan.
Vad du gör idag, ja.
Ja,
precis.
Faktiskt. Och det där gjorde jag under ungefär ett år innan produktionen flyttades till Göteborg.
Mm.
Och Nu låter det som att man är 100 år. För att då hade jag läst om den här nya flugan som hette internet. Så att jag är nyfiken som person. Och jag tyckte att det här lät ju spännande. Så att jag började plugga på en skola som heter Mackmäckarna.
Ja, det är...
Nej, den finns inte längre.
Den finns inte längre, nej.
Och jag pluggade på en linje, eller man ska säga, som hette marknadsföring på internet.
Ja.
Och där lärde man sig ju koda. Ja. Man lärde sig hur man skulle synas i den här kanalen. Hur man skulle lägga ut ett företag eller delar av verksamheter på internet.
Ja.
Så att det där blev ju ett steg på min nästa resa.
Mm.
För när jag var klar, då fick ju jag jobb på GE, eller GE...
Money Bank.
GE Capital.
Capital, ja.
Som deras communications manager med inriktning då, framförallt internet.
Internet,
låter så. Man kallade det liksom internet.
Med marknadsföring med inriktning internet. Förlåt.
Nej, men, jag tror att det var fantastiskt kul.
Ja.
Och framförallt när man kom till ett sånt där stort... amerikanskt bolag, man hade ganska mycket pengar och man förstod tidigt, eftersom det var ett amerikanskt bolag, så var man ju lite före där. Man förstod att internet var viktigt.
Mm.
Så jag fick en väldigt rolig och spännande roll. Och dessutom var den ju unik, för att alla de här fantastiskt duktiga cheferna på bolaget, de visste ju ingenting om det här.
Nej.
Och knappt jag heller, och knappt de jag beställde av heller så här i efterhand. Men där... var jag med och fick verksamheten till nätet då.
Mm.
På en väldigt låg nivå, men ändå.
Mm.
Så att där var jag ett par år tills min första mammaledighet.
Mm.
Och jag älskade att arbeta på GE. Det passade mig perfekt. Det var liksom, man fick byta tjänst ganska ofta. Och jag gick då från marknadschef internet till marknadskommunikationschef. På nordisk basis, och sen blev jag marknadschef för den nordiska regionen.
Vad tror du att du, innan vi går vidare,
ja,
vad tror du att du gjorde rätt för att liksom bli hela tiden befordrad inom GE Money Bank eller Capital?
Ja. Jag vet inte, för jag vet att under den tiden jag arbetade där så var det var två bolag som var förvärvade till att bli GE, och det var väldigt många som inte tyckte om kulturen.
Mm.
Som jag älskade.
Ja.
Så att jag tror att man ska tycka att det är okej att mätas.
Ja, det var liksom det som
ja,
var.
Jag tror man ska tycka att det är kul att ratas varje år. Och känna att man liksom står på tå hela tiden.
Mm.
Känna att man utmanas. För det fick man verkligen. Man fick verkligen utmanas. Mm. Man fick hela tiden göra saker som man absolut inte hade gjort förut.
Mm.
Och det passade min personlighet. Att få vara lite modig.
För här pratar vi en del om liksom hur man positionerar sig som kvinna i näringslivet. Och vad är det som gör liksom att man blir tilltänkt till vissa roller och sådär?
Ja, det där är ju supersvårt. Men då kommer jag tillbaka till det som vi ofta pratar om, det här med ledarskap. Jag hade en väldigt, väldigt bra chef när jag var på GE de första året. Det var den personen som tog in mig.
Mm.
Han var faktiskt fantastisk på det sättet. Och var väldigt bjussig med allting.
Mm.
Släppte in en i alla rum och så vidare.
Mm.
Gav mycket ansvar. Så det är klart att det betyder ju en hel del.
Mm. Ja, det är klart att det gör det.
Men det är i kombination med att man måste säga ja.
Mm.
Att man inte backar om man får en uppgift som egentligen kanske är lite för stor. Att man vågar lite mer.
Mm. Du har inte varit rädd eller?
Jo, ibland. Mm.
Ja, det är bra.
Ja, ibland har jag absolut varit det. Men jag har också bestämt mig för att... och det nu när jag tittar i backspegeln. Så många gånger när vi pratar med kandidater som då kanske är kvinnor. Som vi... har i process för en, har upp för ett vd-jobb eller en försäljningsdirektörsroll och så vidare, då tycker jag att det är ganska ofta som vi säger, jag har inte allting med mig.
Nej.
Jag kan nämligen inte det där.
Nej.
Eller jag kan inte resa så där mycket. Eller vad det nu må vara. Och där tror jag att jag har alltid, och det går nog med min personlighet, att jag är inte så... Jag är mer svepande.
Ja, men precis.
Att på det stora hela så kommer jag klara det här bra.
Mm.
Och jag tror att tittar man på hur många män resonerar när de ska ta en roll. Då resonerar de på det sättet.
Mm.
På det stora hela så kommer jag klara den här rollen jättebra.
Mm.
Och med så här många års erfarenhet av rekrytering så är det så att det är ingen som är komplett.
Nej.
Vi har alla luckor
någonstans.
I den här listan som man bygger upp.
Mm.
Det finns inga kandidater som tickar av alla de här kraven.
Det är de som tror att de gör det och sen de som...
Ja, nej men och många, jag skulle säga att många män, de kanske har otroligt lite av det där.
Ja.
Men det de har, det är modet. Mm. Så att det är det. Jag tycker att det här med att vara modig och nyfiken och testa.
Mm.
Om man visar att man har det med sig och att man är tydlig med vad man vill,
ja,
ja då får man många fler chanser.
Ja, det är klart.
Ja.
Ja, det blev ett sidospår här på hela storyn här. Men, ja. Men du blev mammaledig och
jag
sen
blev mammaledig.
Så...
Ja, och under mammaledigheten så tänkte jag så här. Ska jag dö med att marknadsföra pengar? Det känns inte viktigt.
Nej.
Det var väldigt roligt. Men i och med att man får tid att tänka och så vidare så tänkte jag så här. Nej, jag måste göra någonting som känns mer närmare mig.
Mm.
Och vad är det för produkt som intresserar mig? Mm. Och det finns ju massa produkter, men produktmänniska kändes oerhört spännande.
Ja.
Så att ja, under min mammaledighet så såg jag en rekryteringsannons att de behövde en regionchef för ett litet headhuntingbolag i Sverige som heter Academic Search.
Mm.
Så att på den vägen blev det. Och jag hade ju aldrig jobbat med rekrytering utan jag... var ju marknadsförare tyckte jag.
Mm.
Men det förstod man ju väldigt fort att marknadsföring är ju försäljning.
Ja men precis.
Det är fullt ut.
Ja det är klart.
Så att, och där stannade jag många år.
Ja.
Och upptäckte att när man arbetar med rekrytering. Och man är ute och säljer rekrytering. Så är det ju så att då säljer du ju ett förtroende.
Mm.
Så att de vill ju att du ska vara med och leverera. Så att under dem, jag tror att jag var där i närmare 7 år, så arbetade ju jag med rekrytering helt enkelt.
Ja, och headhunting specifikt eller?
Ja.
För då är det inte så mycket uppsökande kandidater utan du söker upp kandidater med rätt kompetens eller?
Absolut, där och då under den här första perioden på Academic Search så var det mycket, jag kallar det för i säcken rekrytering.
Mm.
Det är att man la ut annonser och så fick man in. Och sen så vaskar man fram den bästa som hade sökt. Det var ganska mycket så på den tiden.
Mm.
Men mer och mer när vi började arbeta med chefsroller.
Mm.
Då började man med uppsökande verksamhet, absolut. Mm.
Och vad såg du där om vi ska liksom börja prata om WES och jämställdhet? Vad såg du för utmaningar i det som du... gjorde där?
Nej men alltså redan där så startade jag faktiskt ett program som heter Carrera Woman.
Ja,
det som betyder igen, kvinna framåt.
Ja.
Och det handlar egentligen precis om det som vi gör på WES. Det var helt enkelt, inte riktigt. Jag sålde tjänsten till storbolag.
Mm.
Att hjälpa dem att få deras high potentials kvinnor att våga ta chefstjänster. Så de kom i det här programmet som heter Carrera Woman och där vi under 6 månader förberedde dem för stora ledarskap.
Mm.
Så vi började faktiskt med det redan där.
Hur gjorde ni det då? För ni såg liksom att kvinnor vågar inte ta chanserna att söka chefsroller, eller? Jag antar att det var därifrån det kom.
Ja, absolut. Nej, men där hade jag ju dialog med, det var främst storbolag som naturligtvis väldigt tydligt har identifierat vilka personer hos dem som de skulle önska gå vidare till en chefsposition.
Ja.
Och där de berättade för mig att väldigt många gånger så har vi liksom pinpointat ett antal kvinnor, men sen vill de ändå inte när det kommer till skott så att säga.
Mm.
Så det vi gjorde var ju egentligen att ha någon form av coaching under en ganska lång period.
Mm.
För att också förstå om de ville det här. Mm. Att man liksom får mer tid på sig.
Vad berodde det på att man inte ville?
Nej men alltså, jag kan ta ett konkret exempel. Jag jobbade med ett antal advokatbyråer.
Mm.
Där de då skickade ett antal av deras jurister till mig.
Mm.
Och så sa de, det här skulle kunna vara partnerämne. Mm. Så vi vill att ni tar hand om dem under en period. Och där kan man ju faktiskt säga att det är så här. Att i princip ingen av de kvinnor som de hade identifierat som partnerämne blev partners.
Nej. Och, hur kommer det sig då?
Ja, men alltså, det beror nog på att de ville inte det. Nej. De ville inte ingå i den snäva gruppen av personer. Det var liksom, handlade ju mycket om strukturer.
Mm.
Att man inte riktigt blev insläppt fast man blev insläppt.
Mm. Och kulturer, tänker jag. Alltså.
Kultur, företagskultur och så vidare. Nästan alla flyttade på sig och blev bolagsjurister på vanliga bolag. Det handlade ju också om att insatsen tidsmässigt inte passar med att få barn.
Nej. För det där är väl också sjukt viktigt. Flexibilitet på arbetsplatser för kvinnor. Och,
ja. Och nu tycker jag, framförallt kanske med corona, det kommer förändra kartan totalt.
Ja, nu hoppar vi runt här lite, som det brukar vara i mina intervjuer. När vi pratar om corona och sådär, för att vi ser ju att jämställdheten har ju drabbats av corona.
Mm.
Eller hur? Alltså siffrorna har gått ner med kvinnor i ledande positioner.
Mm.
Men sen så har ju ni en artikel i DI om att kvinnor är bättre på det digitala ledarskapet.
Mm. Nej, men absolut. Och där är det ju så här, det vi har sett i den här undersökningen är ju att kvinnor har svarat att de liksom tycker att det digitala ledarskapet är lättare.
Mm.
Och de ser mycket fördelar. Och nu måste vi bara berätta,
vilken undersökning? För ni gör en jättestor undersökning just nu.
Ja, vi gör
jag vet ju det, men inte de som lyssnar.
Vi har gjort en undersökning som vi gör för andra gången.
Ja.
Denna gång så heter den WES Insights. Och vi har egentligen, när vi sitter här och nu, så har vi inte släppt hela resultatet. Men en av de saker som vi har sett i resultaten, det är att kvinnor tycker att det finns väldigt många fördelar med distansledarskapet. Mm. Medan män tycker att det finns väldigt mycket svårigheter.
Mm. Vad tror du det beror på?
Nej, men det beror nog rätt och slätt på att många kvinnor kanske är de som tar stor del av ansvaret hemma än idag. Och då är man en ganska duktig projektledare. Övergripande projektledare. Så att hantera en stor grupp ledare, om man är chef på jobbet parallellt med sin hemmasituation, det är egentligen bara en förlängning av det man redan gör. Och här finns det saker som är spännande inslag faktiskt, som vi har hört och som vi ser i fritext i vår undersökning. Att många kvinnor tycker att den här kanske tysta hierarkin som finns i rum, där det kan ju handla om att man är stor och bullrig och tar mycket plats i ett rum.
Mm.
I ett digitalt rum så blir det helt annorlunda.
Ja, precis.
Där är det andra saker man premierar. Man premierar saker som blir gjorda.
Mm. Ja, för det tänkte jag säga. Hur mycket hänger det ihop med härskartekniker och liksom...
Det finns spår av det, absolut. Ja. Absolut, det gör det. Och sen så ser vi också att den här traditionella ledaren, där man tittar på egenskaper som att man är karismatisk till exempel, att man jobbar med kanske någon form av härskarteknik eller karisma och så vidare, den kommer inte riktigt fram i de digitala rummen.
Nej.
Och då plötsligt så är det andra parametrar som premieras.
Mm.
Och sen finns det ju såna här som jag tycker är superspännande. Tittar man på roller som till exempel försäljningsdirektörer eller kommersiella direktörer, där det finns rätt få kvinnor om man jämför kvinnor och män, och svårt att hitta dem och så vidare.
Mm.
Så är det ju så här att ofta har man varit tvungen att plocka bort kvinnorna ur urvalet för att man kan inte resa.
Nej.
130 dagar om året eller vad det nu må vara. De tackar nej.
Mm.
Ibland får de erbjudandet, men de tackar nej för de har inte den...
Nej, de
vill inte heller. Så att, men idag så är ju den parametern borta, more or less.
Mm.
För det går att sköta online.
Mm.
Så att jag tror att vi kommer se att det kommer liksom, kartan kommer att målas om här inom den närmsta framtiden. Jag ser det på managementkonsultbolagen, de stora McKinsey, BCG och så vidare.
Mm.
Där försvinner ju kvinnorna ur organisationen när de får barn.
Mm.
De kan inte resa, de kan inte sitta på ett projekt, om de bor i Stockholm, i Skövde eller Brasilien i 3 månader och var borta från familjen.
Yeah.
Men som det har utvecklats nu, ja, men då kan man det.
Mm. Frågan är ju vad som händer när vi går tillbaka till det normala. Eller liksom, vi kommer ju aldrig gå tillbaka till det normala på samma sätt.
Nej, jag tror inte det.
Men jag tror det här mänskliga mötet ändå är sjukt viktigt.
Absolut. Ja. Nej, men jag förordar ju det mänskliga mötet. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande att se hur vi liksom har snabbspolats fram, eller snabbspolats i framtiden på det här året.
Mm.
Och att oerhört många saker går att skötas fullständigt online.
Mm.
Våra processer, vi har ju processer framförallt på storbolagen som sköts helt utan att man möter kandidaten.
Ja, och det är ju jättehäftigt.
Ja, och hade någon frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt att nej, men det kan man inte göra.
Nej.
Det går inte.
Nej.
Sen är det ju så här, och det har vi också pratat om, det är ju så häftigt för att då utvärderar man ju personen på personen.
Ja, precis.
Och inte på andra parametrar.
Nej.
Faktiskt.
Mm. Ser ni någon skillnad då? I mångfald då? Könsfördelning och sådär. Tar ni in manliga sökande
absolut,
också?
Absolut. Mm. Ja, men vi ligger i år, vi har precis summerat året. Vi har 75% av våra tillsättningar förra året var kvinnor.
Mm.
Och närmare 40% om internationell bakgrund.
Mm.
Så att som sagt då i år. Nej, men det förändrade inte våra siffror.
Nej.
Det gjorde det faktiskt inte. Mm. Och sen vet jag ju, du sa att det här med att mångfalden har liksom sjunkit.
Mm.
Men det är ju marginellt. Så att jag vet inte hur man ska tolka det där. Men det man kan säga om man tittar på rapporter som McKinsey till exempel har gjort. Som är en rapport som heter Diversity Matters.
Mm.
Den är nog gjord 2020. Så ser man ju att det är ju viktigare än någonsin det här med mångfalden.
Ja.
För vi ser ju kopplingen mellan de bolagen som arbetar med mångfald klarar sig ju bättre ur krisen.
Ja, det är klart.
Mm. Så att släppa mångfald och tycka att det är lyx eller det har vi inte råd med nu.
Nej.
Det är ju ett väldigt stort feltänk. Man ska tänka, man ska inte fråga sig vad mångfalden kostar utan vad kostar det att jag inte har mångfalden?
Ja, men precis.
Så att,
Men hit kom vi från att vi pratade om det här Carriera Women som du hade. Och jag har en fråga till dig, för jag satt och läste igenom, för den här rapporten som ni släpper nu, den är ju lite sprungen ur den här Stjärnkraft, eller hur? Som jag satt och läste igår kväll lite grann. Och du pratade om att alla kvinnor inte vill bli ledare.
Mm.
Men kan man se någon skillnad på liksom varför kvinnor vill bli ledare och varför män vill bli ledare? Är det något ni har?
Nej, men alltså ur 2014 års Stjärnkraft så såg man ju att det var ju en myt.
Ja.
Kvinnor vill ju bli ledare.
Mm.
Det är absolut inte så att man inte vill ta ansvar och så vidare, utan varför vi ser färre ledare där ute, det finns ju så många svar på det, men ett sånt där svar som ju är väldigt tydligt är att människan rent psykologiskt, så många gånger när man rekryterar så rekryterar man gärna någon som är lik en själv.
Ja, men precis.
Så att,
homosocialitet.
Ja, så att är det en ledningsgrupp där det är bara män, då är det förmodligen så att man rekryterar in ytterligare en man.
Mm.
Men många gånger är det ju därför de kommer till oss, för att de förstår att nej, men nu det här, från början var det ju många gånger ofta så att de kom för att de förstod att det inte såg bra ut.
Mm.
Och så började man sin resa där. Men vi tyckte ju att det var fantastiskt, för det är ju så, tar man in en kvinna så plötsligt så blir det lite mer accepterat, och nästa gång man tar in så tar man in en till och så vidare. Så att vi ser ju det som positivt. Men jag menar, vi har ju hört alla möjliga saker, folk som kommer och säger att vi har ett handlargolv med 100 gubbar och vi skulle gärna vilja ha en kvinna.
Ja, så ska hon förändra hela grejen.
Ja, så att, och då är det ju sådär, ja men hur tänker man då? Vad har man för långsiktig plan? Och har man tänkt ändra kulturen, värderingarna? Varifrån kommer det här? Är det ett HR-uppdrag eller ligger det hos ledningen och så vidare? Mm. Det spelar ju jättestor roll.
Mm.
Det finns ingen som har lyckats på bolaget att förändra liksom mångfalden om det är ett HR-uppdrag.
Nej.
Utan det måste komma från ledning och vd. Och komma från den som sitter på mandatet, helt enkelt.
Sopa trappan uppifrån.
Ja,
som jag brukar säga.
Ja, nej, men så är det.
För jag tänker, jo, men visst, kvinnor vill bli ledare. Men jag tänker, liksom, finns det någon annan? För jag läste i den här rapporten att kvinnor vill bli ledare av anledningen att typ leda team, att förändra organisationen.
Mm.
Är det skillnad från varför män vill bli ledare? Är det något ni har utrett liksom, i?
Jag tror att de som ja, det är klart det kan finnas skillnader på vad olika personer har som drivkraft i att bli ledare. Någon kanske tycker om att leda för att man får sin vilja igenom och så vidare, och någon annan vill leda för att man vill göra världen bättre. Liksom. Det finns ju så många olika drivkrafter. Och jag skulle inte säga att det är skillnad mellan könen, utan det är personer.
Mm.
Vi har alla olika drivkrafter för varför vi vill vara med och förändra och leda en verksamhet.
Mm. Varför vill du själv det?
Ja, men man får vara med och... Jag menar, jag brinner ju för att vi får faktiskt vara med och forma framtidens ledarskap.
Mm.
Vad kan vara roligare än det?
Mm.
Att på ett helt konkret sätt vara en lösning till de här frågorna.
Mm.
Och nu är det ju... Ja, det är 10 år sedan vi satt igång.
Mm.
Och vi har tillsatt nästan 1000 ledare.
Mm.
Och styrelsepersoner. Jag tycker 1000 det är helt ledare,
fantastiskt. Då är ju det 750 chefer eller något sånt där. Kvinnliga chefer, eller?
Ja, precis. Ja. Så att så vi har ju, det känns som att vi har verkligen fått vara med och på riktigt bidra.
Mm.
Och det brinner jag för.
Men hur gör ni för att hitta de här kvinnorna? För jag tänker, det är så många himla många bolag som liksom skyller på att det inte går att hitta tillräckligt kompetenta kvinnor.
Mm.
Hur gör ni?
Nej, men alltså jag brukar säga att om man ska jobba hos oss, då ska man gilla att arbeta hårt.
Mm.
Och kommer man ifrån en konkurrerande firma, så är det ju faktiskt så här att, ja, jag hoppas att det inte är så, men om vi backar bandet lite, om 5 år behöver vi bara backa, så är man headhunter och hade hittat 3 riktigt vassa killar, ja men då är man klar med uppdraget.
Ja.
Och vi som alla andra konsulter, man vill ju avsluta sitt uppdrag på bästa sätt, på det mest smidigaste sättet.
Mm.
Men kunden ska vara nöjd. Men hos oss har ju det aldrig fungerat, utan... Nej. Och då har vi märkt av ibland när vi har fått in nya konsulter att, ja, vad kul, det är 3 supervassa kandidater. Nu är det hälften kvar.
Mm.
Måste hitta 3 kvinnor. Och hur har du tänkt kring etnicitet? Har du tittat på folk med internationell bakgrund och så vidare? Så att vi måste verkligen alltid gå den där extra milen.
Mm.
Vi får aldrig gå på den lägst hängande frukten.
Nej.
Utan det handlar om hårt arbete.
Mm.
Och ibland är det ju supertufft när det är roller inom industrin. Men då får man liksom, då får man vara duktig på att hitta tvillingindustrier. Vad är det för resa de har framför sig? Kan man leda den här verksamheten trots att man inte har just samma bransch bakom sig och så vidare? Mm. Och det har vi gjort massa gånger. Mm. Och det har blivit superbra.
Men hur gör ni det rent konkret?
Alltså, när vi letar.
Ja, men precis. Ja. Tips till de som... För jag tycker det alltid är en sån... Ja, men det finns inga kvinnor. Alltså man hör ju den fortfarande. Ja. Jag vet inte om du håller med mig om det, men... Ni hör ju inte det.
Vi sätter krav på oss själva. Vi säger inte så.
Nej.
Utan då är man liksom inte klar förrän man känner att man har den här paletten med den här fantastiska spreaden.
Nej, men precis.
Men jag tror att den stora skillnaden är ju att... Vi verkligen går till handling.
Mm.
Jag kan ta ett exempel ganska tidigt när en av våra första ramavtalskunder var IKEA IT.
Mm.
En jättestor enhet på 1000 personer.
Mm.
Och där hade de en mångfaldschef som såg till att på ett par år ska jag nu förändra kopiorna.
Mm.
Och det var vår motpart många gånger, och vi fick vara med och tillsätta massa chefer hos dem.
Mm.
Och det var ju inte lätta tillsättningar. Det var verkligen inte lätta tillsättningar. Men det var så att man fick, på den tiden då reste man ner till Älmhult.
Mm.
Man pratade med pensionerade lektorer.
Mm.
Vilka kvinnor i de här årskullarna på de tekniska universiteten tror ni har fortsatt i teknikens spår till exempel? Ta reda på var de är. Några satt utomlands som chefer. Skulle de kunna vara hemvändare för spännande positioner på IKEA och så vidare.
Mm.
Vi upptäckte också att det var ett stort gap mellan att det fanns jättemånga duktiga kvinnor med internationell bakgrund som man hade missat.
Mm.
Och i ett sånt bolag, jag menar, engelskan är ju affärsspråket i alla fall.
Mm,
så att det gick riktigt bra. Vi upptäckte att det går absolut att hitta de här. Men det är kanske på lite mer... inte så traditionellt sätt. Man kan inte sitta bakom LinkedIn.
Nej.
Och titta på dina connections. Du kan inte titta din telefon eller på dem du känner. Utan du måste liksom, det här jag försökte förklara, det här med, du måste vidga ditt nätverk.
Mm.
Tänka nytt, tänka annorlunda.
Mm.
Och det är där jag tror att vi jobbar ju till mångt och mycket mer som en tidningsredaktion, en polisredaktion. Där man, man är flera i uppdragen, man delar hjärnor och nätverk.
Mm.
Och ja, lite icke-traditionella vägar ibland som leder till att vi har lyckats pressa upp procenten helt enkelt.
Ja, för rekryteringen är ju en så viktig del i det här att skapa jämställt, alltså jämställt näringsliv.
Ja, det är helt... ja, det ligger väl på när jag ska liksom tipsa många organisationer kommer och säger, hur ska vi göra för att bli bättre i mångfald? Och då brukar jag säga att nummer ett, det måste vara en lednings- och vd-fråga.
Mm.
Frågan måste ligga där mandatet och resultatansvaret finns.
Mm.
Nummer två, det är att man aktivt arbetar med värdegrunden och kulturen. Och nummer tre är faktiskt rekryteringsprocessen.
Mm.
Och där är det så viktigt att man faktiskt tänker på från rekryteringshållet att presentera en spread av kandidater.
Yep.
Och när jag säger en spread så räcker det inte att ha en kvinna med i urvalet.
Nej.
För då går man... Då, om man har en kvinna mer i urvalet, då är det risken. Då kallar man henne för risken.
Ja, men precis. Och sen så, om hon kommer in så blir det också upp till henne att förändra allting.
Ja, men det ser vi ju ganska ofta att det är på det sättet. Att direkt när man har tillsatt en kvinna så tar det 2-3 år. Och sen är ledningsgruppen jämställd.
Ja, om man får in en kvinna i ledningsgrupp tänker du i ledarposition.
Ja, ja.
För kvinnor rekryterar kvinnor också.
Ja, ja. Ja, och då blir det en tydlig förebild. Och då är det också så att vi får inte glömma att vissa kvinnor vill ju inte gå in i vissa bolag för att de tycker att ledningsgruppen inte ser ut att vara innovativ och kreativ.
Nej.
Tittar man på en ledningsgrupp som kvinna och man får ett erbjudande och det sitter 10 män ganska konform i ålder och så vidare. Nej, men då kanske inte det känns tillräckligt spännande faktiskt.
Nej. Ja, det är klart. Jag tänker ju en sak är också, för det är en sak att liksom rekrytera in fler kvinnor och att vara väldigt noga med den processen.
Mm.
Sen är det också en sak hur vi utvecklar kvinnor internt, tänker jag. Det här med liksom riktiga karriärplaner.
Mm.
Och det kan jag känna, alltså nu vet inte jag vet inte hur verkligheten ser ut helt ärligt när det kommer till det här. Men det kanske du vet. Hur man liksom bygger riktiga karriärplaner och finns det? För jag har i alla fall aldrig haft det. Någon som bara, men nu kommer du in här och det här är planen. Här ska du växa här. Ja. Så gör vi för att du ska komma dit. Du behöver den här kompetensen utvecklas i och så.
Mm.
Ja, förlåt. Jag bara... Mm.
Nej, men jag tänker på två bitar. Dels så tänker jag väl att man får nog, som jag själv har tänkt, för egen del och som jag, när jag pratar med personer som sitter i olika typer av ledarpositioner. Den där biten ligger ju ganska ofta hos sig själv.
Ja.
Man måste själv göra sin egen plan.
Mm.
Och sen måste man berätta om den.
Mm.
Det är ingen annan som kommer göra din plan.
Nej.
Där ute. Vissa bolag absolut, de tittar på succession och så vidare.
Mm.
Men jag tycker att den delen ska man ta tag i själv.
Mm.
Och vi jobbar ju... Jag jobbar en hel del med karriärcoaching ur det perspektivet där man bollar. Vad skulle mitt nästa jobb vara?
Precis.
Och vad vill jag göra? För det är ju jätteviktigt. En succession och en befordran kanske oftast är uppåt. Vi är vana vid det. Att man blir en ledare. Eller alla vill inte bli ledare.
Nej.
Så att det är mycket att man går till sig själv. Vad vill jag?
Mm.
Landar i det. Och berättar.
Mm.
Och berättar igen. Och berättar. Så att man liksom, det brukar vara det bästa tipset. Men sen finns det ju ett annat tips om man nu vill bli ledare. Och det är att många bolag har det som jag brukar kalla för pink ghettos.
Mm.
Och de här pink ghettos, det är att man har kvinnor i HR-direktörsroll, kommunikationsroll och så vidare.
Mm.
Och där sitter man inte med resultatansvaret.
Mm.
Så att den typen av positioner kommer förmodligen inte leda till en vd-stol.
Mm.
Så att vill man bli vd eller sitta i styrelser och så vidare, så är det rätt viktigt att man har haft suttit på ett resultatansvar.
Men den här diskussionen hade ju du och jag på telefon innan jul.
Ja.
När det kommer till så här, men vad är en ledare då?
Ja.
För att jag tycker att den är så här, för ni har ju någon lista, framtidens kvinnliga ledare, eller hur? Var inte det Veckans Affärer?
För? Det är ledarna som, ledarna, som, just det. Som står för det.
Och då blir man så här, ja men vad är det egentligen att vara en ledare då? För jag skulle ju, jag har ju inget personalansvar till exempel i det jag gör.
Nej.
Men jag tycker ju att jag är en ledare på mitt sätt. Men jag kommer ju aldrig få ett sånt pris för att jag inte har en chefsroll.
Nej.
Alltså nu låter jag bitter, det är inte så.
Nej, men jag förstår.
Jag är inte bitter, men jag bara tänker att så här, för precis som vi definierar karriär och allt det här liksom.
Mm.
Alltså jag tror för jämställdhetens skull att vi måste också definiera om vad är begreppet ledare?
Ja, begreppet ledare. Ja, absolut. Jag håller helt med dig. Och det finns ju, jag menar, backar vi bandet. Så jag, i början när man arbetade med det här, men det är nästan 20 år sedan. Då var ju, till exempel var det väldigt bra att vara militär. Då var man liksom en fält. Fältherre, det känns ju också som att vi har kommit förbi det. Men jag satt senast för ett halvår sedan med ett bolag som faktiskt pratade i de termerna fortfarande. Mm. Så att det där, det ligger fortfarande lite kvar.
Det är en sak, det är en tanke som avbryter jag dig, men det är en tanke som kommer, för när vi pratar om rekrytering så, jag kan ha fel, men visst är det så att vi bedömer män på potential och kvinnor mer på meriter.
Absolut.
Så en sån lista borde ju egentligen också mer vara byggd på potential.
Ja.
Det här, nej, men jag är en potentiell framtid. Men ändå har ni väl kriterier att du måste ha gjort vissa saker.
Mm. Nej, men absolut. Den är ju uppbyggd på ett antal kriterier då som vi tillsammans med ledarna har tittat på. Och där är väl, nu jobbar inte jag med listan konkret utan det är någon annan hos oss. Men det är absolut ett ledaransvar i antal personer och så vidare. Och det handlar om hur mycket pengar man har ansvar för och så vidare. Och vem vet, jag kan tänka mig att det uppstår listor som ser helt annorlunda ut inom en ganska snar framtid faktiskt. För att ledarskap också förändras och har förändrats.
Mm.
Men det finns vissa traditionella parametrar man tittar på.
Mm.
Och där får vi slita ganska hårt när vi presenterar kvinnor, framförallt kanske i styrelserummen.
Mm.
Kvinnor som inte redan har 10 styrelseuppdrag. Då handlar det ju om att man tittar på dem ur, ja, på potential helt enkelt.
Mm.
Och där får man jobba ganska hårt ibland för att få in dem.
Mm.
Men jag tycker att det börjar förändras.
Ja.
För att även styrelserekryteringen har börjat få en professionalism runt sig.
Mm.
De lägger styrelseuppdrag hos oss, vilket gör att vi arbetar mer som en rekrytering till en styrelserekrytering.
Mm.
Och då är en av frågorna alltid från vår sida, kan ni tänka er att ta in folk som inte har tidigare styrelseuppdrag?
Mm.
Och de flesta säger ja på det.
Mm. Jag tänker att man har lite nya perspektiv då.
Ja, framförallt så tror jag att den tiden vi lever i nu med all framfart när det gäller digitalisering och att man ska förändra affärsmodeller och få dem på nätet och så vidare. Den öppnar upp för yngre personer in i styrelser. Backar man bandet, då var ju kriteriet för att komma in i en styrelse att du har suttit som börs-vd.
Mm.
Jag menar, då kan vi ju inte plocka så många kvinnor.
Nej, då är det ju kört.
Då är det ju kört. Så att, men inte riktigt kört, men det finns inte så många. Men nu är det på något sätt det är helt andra parametrar som
jag tycker ni borde ha någon lista med i alla fall potentiella ledare, kvinnliga ledare.
Ja.
För jag tänker att det är ett sätt att säga, ja men här har vi en lista på, det finns hur många som helst.
Ja, men det är ju vi har ju en databas med närmare 25 000 kandidater. Och där har vi ju alla de här fantastiska personerna. Alla har inte varit vd, men många är ju fantastiska.
Mm.
Och det är ju de vi har plockat ut till de här 1000 uppdragen.
Ja. Vi har en ljus framtid kanske då att se fram emot.
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att det har förändrats så mycket sen vi startade bolaget.
Mm.
Och även då, jag kanske har en skev bild på ett sätt för att alla de som kommer till mig, de
vill ju.
Ja, de vill. Och de är superduktiga. Och ja, det blir väldigt bra när vi sätter igång och arbetar ihop. Och där jobbar vi ju konkret, både med tillsättningar till ledning och till styrelser. Det är den största delen av vår verksamhet. Men sen jobbar vi också och hjälper framförallt väldigt stora bolag att vara ute och föreläsa kring framtidens ledarskap.
Mm.
Som innehåller diversity. Mm. För vilket bolag vill inte jobba med diversity idag? Det ger ju, det ger employer branding, mm. Det ger en bättre skydd mot kriser, det ger liksom resultat på sista raden. Så mm. att alla de parametrarna, det är ju saker som man, som alla bolag vill ha.
Mm, det är klart. Och vi måste börja avrunda nu.
Ja.
För vi har spelat in länge.
Ja.
Innan vi avrundar det här avsnittet så ska du få en fråga från min sponsor, Excitech.
Mm. Mm.
Som alla gäster får svara på. Och den frågan är, hur kan man bli mer inkluderande i sin vardag?
Mm. Oj, vad spännande fråga. För att den kan man ju koppla till sig själv både som privatperson och som ledare.
Ja.
Och en sak man kan tänka på är att vara nyfiken gentemot människor.
Mm.
Så att man känner sig inkluderad. Det är ju ett väldigt enkelt sätt att få folk att känna att de är med.
Mm.
Och ett annat sätt, nu, jag låter ju väldigt tjatig, det är ju att man helt enkelt använder sig av rekryteringsprocesser som är inkluderande och bygger på kulturen på bolaget genom att tillåta oliktänkande, olika kulturer, olika kön och så vidare för att långsiktigt skapa en mycket mer inkluderande kultur. Mm. Att jobba aktivt med det.
Mm.
Helt enkelt.
Superbra svar. Då säger vi tusen tack för att du har varit här och för ett bra samtal.
Tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag önskar er en jättebra vecka och sen hörs vi ju på onsdag igen.